Ja, då hälsar vi välkommen till Lars Niklas Bäckström, född 23 november 1987 i Valbo församling i Gävle. Idag är du Niklas stjärna i NHL och i Tre Kronor och en av våra största profiler i World Cup. Välkommen till Sportbladets poddserie.
Tack så mycket, kul att vara här.
God dag och välkomna till ett sammandrag av nattens match i Canada Cup.
Matchen vinner 1-0 för Sverige! Gör mål köksbägget! Peter Forsberg gör ett grönt mål! Peter Forsberg gör ett grönt mål! Let's play hockey!
Du, det är ju smått fantastiskt att ha dig här. Alltså för en vecka sedan så blev du farsa igen. Berätta om det.
Det är hemskt kul att få barn. Och vi fick vår andra nu som du sa. Och livet förändrats kan man säga. Och men det var ju faktiskt ganska skönt att han kom innan man fick åka.
Ja, ja, du har ju en dotter sedan tidigare, Hailey. Precis. Och nu har du fått en kille. Och vad ska ni döpa killen till?
Vince ska han
Vince.
Heta.
Hur har du kommit fram till Hailey och hur har du kommit fram till Vince?
Ja, jag vet inte. Vi ville väl ha något namn som passar. Ja. USA också och alltså det som de ska gå skola där och förhoppningsvis samma kvar några år till, så det var väl så lite grann vi tänkte. Sen ville vi väl inte döpa till något namn som någon i släkten eller någonting heter. Okay. Så
det var ingen fara med Vince kanske?
Nej, det var det inte.
Men du, med Vince, ni valde att köra igång det för att du ska liksom komma helt förberedd till World Cup, alltså att liksom planera lite här.
Ja, det var lite planering så. Vi visste ju exakt hur det skulle se ut här i World Cup och vi ville ha några dagar med varandra, hela familjen, innan jag åkte. Så i USA går det att sätta igång så där tidigare, så då gjorde vi det.
Mm. Gick allting bra? Hur mår frugan och vad var det för känslor när lilla Vince kom ut?
Frugan var bra. Man var lite mer spänd på första barnen. Andra barnen gick lite lättare. Och okay. Då var man lite mer van med hur det skulle gå till. Och så där. Första barnen då stod man som en fågelhork och visste ingenting. Så gick lite lättare nu andra barnen.
Du är lite bättre på att hantera pucken alltså, än hjälpa till när din fru var första gångsfödare alltså.
Nej, hjälpa till är nog ganska bra på bara.
Vad gjorde du då? Höll du handen eller hur delaktig var du i förlossningen?
Ja, jag höll handen som de flesta andra och benen.
Mm. Och nu är du tvåbarnsfarsa, Niklas. Häftigt. Jag har ju följt hela din karriär. Jag minns ju när du var liten junior där i Gävle i alla fall. Men du, om vi kollar på den här sommaren. Vad är ditt bästa sommarminne? Vad har du gjort liksom den här sommaren som har varit roligast? Och jag kan gissa att när du fick ditt andra barn så kom ju högt upp på den här listan. Men vad mer kommer du minnas av sommaren 2016?
Ja, som du sa, barnen ligger högst upp. Men alltså, det är alltid skönt att komma hem till Sverige och träffa familj och vänner och njuta av den svenska sommaren. Det har varit bra väder. Jämfört med förra året var det inte så jättebra. Men just nu tar vi det mestadels lugnt. Och, eftersom man reser så mycket under säsongen så vill man ju mestadels vara hemma under sommaren. Så.
Vad är hemma då? Jag brukar fråga det. För många av de här som varit med i poddserie har ju liksom ett hem i USA eller Kanada och ett hem i Sverige. Vad är hem för Niklas Bäckström?
Hemma kommer jag alltid vara Gävle. Men samtidigt så trivs jag väldigt bra i USA och det är där vi bor mestadels på året då. Så, men Gävle har ju en väldigt speciell plats i hjärta som har kommit därifrån och speciellt Valbo där jag är uppfödd.
Mm. Mm. Du, hur många barn vill du ha förresten? Har ni satt det liksom? Vad heter frugan eller sambo eller vad är det för
Lisa?
Hur många barn vill du och Lisa ha?
Jag vet inte, vi får se. Vi tar en tag här. Frågar du? Du får några olika svar från båda tror jag.
Okej. Okay. Nu kan jag säga att ni har den optimala familjen. En dotter och en son i alla fall.
Ja, vi får se helt enkelt. Vi tar en sak i taget.
Du, jag ska starta min undersökande resa med dig och det som sticker ut med dig, Niklas Bäckström, det är att du faktiskt född i november. Det är inte så många liksom duktiga hockeyspelare som är födda sista delen av ett år. Då. Märkte du av det när du var med i TV-pucken och så vidare? Att det, liksom, det var inte så många som var född samtidigt som du var.
Nej, men jag märkte ju däremot att det var många som pratade om det. Liksom att ja, men du är född sent på året och sådär, och det kan ha en nackdel. Aha. Det har man ju hört.
Märkte du av det någon gång?
Nej, det skulle jag inte säga. Det var det att när jag var 10, 11, 12 där, så var ganska liten fortfarande. Jag växte ju när jag var när jag var 15, 16 kanske. Aha. 17 var ju, innan det var ju nästan ett huvud mindre än alla andra. Så det var det jag kanske märkte av det. Jag vet inte om det är någonting med att göra att man är född senare på året. Det.
Nej, men spelar du med de som var födda 87 hela tiden? Eller?
Nej, jag spelade med de som var ett år äldre nästan hela tiden. Det var väl när jag var...
Och ändå fast du var så sent född på året, för då var det nästan så att de var 2 år äldre än dig då?
Ja, nej, jag spelade med 86-erna och ute där i Varbo där jag spelade. Det var en jättebra möjlighet för oss yngre också, för det var ju alltid lag som tränade efter oss som ville ha, som behövde spelare när man var sjuk.
Det fanns inte fulla årskullar alltså?
Nej, precis. Så det var ju alltid liksom några grabbar från 87-erna som fick träna mot 86-erna, några från 86-erna fick träna mot 85-erna och ibland 84-erna. Så det var jättebra för oss att få spela med äldre spelare och lite annat spel i den åldern.
Mm. Det är väldigt många Ätra Kronlaget som kommer från mindre orter. Jag vet inte om du har tänkt på det i alla fall. Vi har Filip Forsberg, Leksand. Vi har Erik Karlsson, Landsbro. Vi har Anton Strålman, Tibro. Jag kan rabbla många spelare så att säga. Och det verkar vara som en liten röd tråd. Kanske inte, jag vet inte om det är den bästa sättet till framgång. Men det verkar som att de här landsortspojkarna fått väldigt mycket istid när de var liten. Och liksom kunnat få utväxlas i lugn och ro.
Jag lär faktiskt hålla med dig. Och jag tror det ligger mycket i att man... Det finns istider och man har mycket, mycket möjligheter till... Ja, friåkning. Man kör med kompisarna, man drar ihop ett gäng och bara latcha så att säga. Mm. Och jag vet inte, jag personligen tycker att jag lärde mig sjukt mycket när vi körde det. Mm.
Nu ska jag gissa här. Din storebror Kristoffer spelade väl hockey. Var det så allting startade? Du hängde med storebrorsan och så var det hockey för dig?
Ja, han spelade hockey och det har väl lite med att min pappa spelade hockey också och han drog väl med mig ganska tidigt på rinken och sen började jag stå för spela mycket. Pappa spårade upp en is utanför där vi bodde, så det var mycket åkning där också. Det var ju skola på dagen, träning, sen var det hem, ut och åkte med varandra.
Hur stor var den rinken då på bakgården där?
Nej, den var kanske en halv zon.
Okay.
Så det var inte jättestort, men det räckte. Vi hade 2 målburar och kunde åka runt och skjuta. Så det var faktiskt, nu när jag kollar tillbaka på det så är det, ja, det är otroligt, det var ju otroligt kul då. Mm.
Ser du så många uppspolade hockeyrinkar liksom i Valbo eller Gävle nu för tiden? Det känns som att det har försvunnit lite, va?
Ja, faktiskt. Och det är lite synd, det kan man ju tycka, för var den var, alltså, är det inne eller är det utomhusring, så bara det är is så är det ju bara att köra. Mm. Och det har väl kommit bort lite grann, men samtidigt så är det ju bra att många fler orter har fått hockeyhallar.
Mm. Men blir vi inte lite bortskämda att vi ska åka en hockeyhall hela tiden? Är det inte liksom den där härliga spontanhocken liksom på bakgården? Är det inte det som liksom skapar duktiga hockeyspelare?
Jag älskar sånt. Jag tycker det. Och nu när man blir äldre, när man spelar några Winter Classic också, det, då verkligen, då kommer minnena tillbaka när man spelar ute på bakgården i och för sig var det inte så varmt då när vi spelade Winter Classic, men hemma i Gävle när det var minus 15-20 grader.
Var det du mot Stoffe? Kör ni en mot en? Eller vad hade ni för typ av spel mot varandra?
Nej, det var några kompisar till. Två eller tre grannar som vi hade och någon brukar stå i mål ibland, så vi var några stycken där. Mm. Så det kommer jag ihåg.
Du, pappa var ju duktig hockeyspelare. spelade ju för Brynäs och har säkert vunnit SM-guld med Brynäs också. Och mamma var ju en duktig handbollsstjärna. Eller handbollsspelare kallar vi i alla fall. Vem liknar du mest?
Jag vet inte. Alltså, jag säger att jag är lik min mor och har huvud som min far.
Okej.
Okay. Så jag vet inte.
Det är väl... Utseendemässigt som mamma och hockeyhuvudet har fått från Anders alltså?
Ja, lite grinig som farsan tror jag.
Minns du när du var med honom liksom, i galorinken och kollade på hockey? Liksom? Var det där du fick liksom, wow, det här vill jag också göra?
Nej, han slutade samma år som jag varit född i Brynäs.
Aha, så
han,
då var det inte så lätt för dig att vara med.
Nej, men sen han var ju tränare och spelare i Östervård
okay.
Några år senare. Och då åkte jag och Stoffe med på träningarna och ibland fick vi vara med och så vi har ju sett lite grann i alla fall av seniorhockey när vi var yngre. Så det var ju otroligt kul för oss. Det var ju, jag tror Marcus Ragnarsson spelade där i Östervård och då, han såg man ju verkligen upp till då.
Mm-hmm. Var han stora stjärnan där alltså?
Ja, men han det kan man lugnt säga.
Mm. Var det bara hockey hela vägen för dig? Alltså, var du liksom hockeygalning som ung grabb? Var det så eller?
Ja, det skulle jag nog säga att jag var. Det var ju mest hockey hela tiden. Men samtidigt så tyckte jag det var kul med andra sporter. Det var ju, jag höll på med fotboll, innebandy, golf, tennis. Ja. Det var ju liksom allting med en boll eller puck. Det var ju liksom roligt och det tycker jag fortfarande.
Stämmer att du gjorde hole-in-one som 13-åring i golf?
Ja, det stämmer faktiskt.
Hur, berätta.
Ja, det var en... Jag tror det var en lördagsmorgon. Vi var ute och så var det på hål nummer 17 på Gävles bana, gamla banan. 165 meter tror jag det var. Tog okay. upp en.
Par tre låter som jag.
Par tre. Spon tre tog jag upp och drog han rätt i flagg.
Så kunde du följa bollen hela vägen nej. Eller var det bara en chock när
den
kom upp?
Nej, det var liksom sol över hålet så man såg inte riktigt fram. Men jag såg att han gick rätt mot hål och först så tänkte jag, fan, vart han hård? Gick ju bakom och kollade, men sen gick jag fram till koppel och låg han där.
Vilka golfade du med?
Det var jag och pappa och så var det någon till, tror jag.
Okej.
Okay. Och slängde klubban direkt och började hoppa på grinen där.
Det är sådär man vill ha haft på film i alla fall. Liksom.
Ja, faktiskt. Men det var, jag vet inte, jag har ganska bra minne av det. Så.
Jag har ju aldrig slagit en hole-in-one och jag vill jättegärna göra det. Men måste man bjuda alla på champagne? På golfbanan? Eller är det bara liksom en golfmyt som finns?
Jo, men det är väl... Myten säger väl att man ska bjuda de som såg.
Okej. Okay. Gjorde du det, eller?
Nej, jag var ju 13 år. Så
det var svårt för mig att handla i alla fall. Ja,
ja så jag fick lite pommack på kvällen.
Ja, just det. Ja, vad kul. Har du kvar bollen någonstans? Har man så liksom? Är det som en litet fint pris man har? Eller den har du inte... Har du behållit den någonstans?
Jag hade kvar den när vi bodde i Varbo. När jag bodde med föräldrarna där. Sen när jag flyttade därifrån så...
Var du duktig på golf? Vad har du haft för handicap som bäst och vad spelar du på idag?
Som bäst har jag det jag har idag, 5.
5? Mm. Det är bra. Och du spelar på 5 alltså, trots 2 små barn och hockey och allting?
Ja, någon gång ibland. Alltså det, spelar jag mycket då spelar jag på 5.
Okej, okay. Vad är din styrka som golfare?
Jag vet inte, jag är ganska allround tror jag. Mm-hmm. Men jag är ganska tråkig golfspelare skulle jag säga.
Okej, okay, du liksom...
Ja, men försöker slå upp han på 2.
Okay.
Kanske birdie så förhoppningsvis bara tap in par.
Ja, just det. Vad har du lärt dig från golfen som du har nytta av i hockeyn?
Det är att man måste fokusera. I golfen måste du vara fokuserad på varje slag och det är lika med hockeyn. Du måste vara otroligt fokuserad på allt du gör och det är det kanske som är lite lika och mentala.
Orka i 4 timmar och gå en runda alltså.
Precis.
Du är tillbaka till hockeyn. Som jag sa inledningsvis så har jag följt din karriär hela tiden. Och jag minns ju när du kom upp där i Brynäs hur oerhört blyg du var. Jag kommer ihåg att du gick liksom i omklädningsrummet och du gillade inte när media pratade med dig. Så upplevde jag i alla fall. Var du lite blyg där på den tiden?
Nej, men jo, absolut var jag det. Men jag vill, alltså, som ung när man kommer upp, eller i alla fall jag, så vill inte trampa någon på tårna och höll mig mest i bakgrunden. Det var ju, när jag kom upp där så var det ju spelare som Ove Molin, Tommy Sjödin, Micke Wahlberg, alla liksom de som man har sett upp till när man var ännu yngre och fick man chansen att spela med dem, så då vill man ju inte
ta för mycket plats.
Nej, eller? Man vill inte liksom vara i vägen och man gjorde inte så mycket väsen av sig. Och jag vet inte, det kanske spelar in när jag pratar med media också. Så. Mm.
Hur var det att sitta i sånt omklädningsrum med de här legendarerna?
Jag lärde mig otroligt mycket av alla dem. Men en sån spelare som Andreas Takell också var ju där, och han hade varit där eller flera år. Och, det är otroligt nyttigt, tror jag, för yngre spelare att få spela med äldre. Mm. Och verkligen.
Men lyssnar du när de pratar eller tittar du på dem när de rörde sig på isen, eller på vilket sätt snappade du upp information?
Både och. Lyssna på allt de sa, plus att man såg ju när de spelade också hur duktiga de var, och försökte man ta efter hela tiden. Mm. Och försökte lära sig någonting varje dag.
Mm. Och sen blev det gick ju väldigt snabbt för dig. Tänkte du på det, 16-17 år. Som 18-åring så spelade du 92 matcher. Slutspel med Brynäs, JVM i Leksand Mora och sen liksom VM-guld 2006 där i Riga. Det var en otrolig säsong i alla fall. Hur viktigt var det att du stannade den extra säsongen i Sverige, tror du?
Det var otroligt viktigt, tror jag. Det var... Jag kände väl då när jag var draftad och att det hade gått bra för mig, men jag hade ju inte liksom jag kände mig inte klar för en plats nästa år, alltså året därpå, och samtidigt så kan jag berätta att en som hjälpte mig då, det var ju Henrik Zetterberg. Jag pratade lite med han innan på sommaren och Han rekommenderade att stanna ett år till och verkligen försöka ta en plats i landslaget först innan man åker. Och
fick ni kontakt där på VM? Var det så ni fick kontakt, eller?
Precis. Så, jag vet, idag har jag mycket att tacka han för att jag stannat extra år. Och,
men ringde du honom då på sommaren, eller liksom, hur bondade ni?
Ja, vi träffades på sommaren. Jag var uppe i Sundsvall och hälsade på min släkt där och då.
Han är samma agent i Gunnar Svensson också.
Ja, precis. Så han rekommenderade det, och då tänkte jag efter för mig själv också. Det var ett väldigt smart beslut, för man hade väl hört lite grann att det är några som åker över tidigare och inte får plats så snabbt som man kanske tror. Och, det var bra. Det uppskattade jag då.
Men vad sa Washington då? De tog igen dig som nummer 4. De ville väl ha över dig direkt. Och liksom, de var väl lite ett nybyggnadsskede av sitt lag. Va? Så de måste ju varit lite ivriga att få över dig.
Ja, jo. Det kommer jag faktiskt ihåg att de var. Att de lovade massa saker att skulle få spela där och där. Och, men samtidigt så...
Hur kunde du vara så cool? NHL i drömmen och Washington och alla stjärnor som finns.
Ja, det är faktiskt en dröm. Men samtidigt så får man ju... lyssna lite på sig själv och vad som är bäst för din egen utveckling då. Och att de lovar en sak, det...
Vad lovar de då? Att du skulle få speltid och vara med i powerplay eller?
Ja, precis. De lovade allting sånt. Och samtidigt så kände jag att kanske var bättre att få speltid i Brynäs och fortsätta utvecklas där.
Mm. Har du pratat med Henrik Zetterberg om det här liksom efteråt och om den här säsongen och liksom att har du tackat honom också?
Nej, jag tror vi aldrig har pratat om det efteråt, men jag kan ju tacka han här. Tack så mycket, Henrik.
Ja, precis. Om du lyssnar på Henrik i alla fall. Men det kan ju vara bra tips också till andra kids där ute som blir draftade, att man liksom var för alla eller många som har valt att stanna en säsong till. Har det slagit väldigt väl ut också. Vi kommer ihåg Peter Forsberg stannade ju länge i Sverige. Det går ganska bra för dem som väljer att ta en säsong och liksom bli etablerade i SHL. Så att säga. Liksom, du gjorde ju den säsongen 06-07 när du var kvar i Brynäs. Du fick ett A på bröstet. Så gjorde du 40 poäng på 45 matcher.
Ja, men så, det gick bra för mig då. Jag gjorde rätt beslut, men samtidigt så behöver inte vara så för alla.
Nej, varför var det för dig, tror du, så att säga? Liksom?
Nej, men jag kände liksom att jag hade inte så mycket på nacken så att säga. Jag hade bara spelat en säsong i seniorhockey och jag kände att elitserien var jättebra. Och det är fortfarande en bra liga. Så det var ju det jag kände att liksom jag ville stanna hemma och ja, växa som person innan jag åker över.
Mm. Och sedan så vet vi vad som har hänt i NHL. Du har flest assist av en rookie under de senaste 10 åren. Mest assist 14-15 i hela NHL. Du är assisterande lagkapten i Capitals. Du har 642 poäng på 652 matcher. Och med Alexander Ovechkin är du med i ett av NHLs mest fruktade powerhouse. Varför tror du att det har gått så bra för dig i NHL?
Ja, en stor grej det är att jag spelar med dem i omgivningen. Jag har alltid, alla år har jag fått spela med otroligt bra spelare. En av dem är Ovechkin som har gjort jäkligt mycket mål och otroligt bra hockeyspelare. Så det, han har gjort det enkelt för mig.
Vad har ni för relation? Jag minns när jag hälsade på dig för 6-7 år sedan där borta i Nordamerika. Då verkar ni oerhört tajta. Är ni lika bra polare idag?
Nej, alltså det blir... Han har ju sitt och jag har ju min familj.
Så han har gift sig nu, eller?
Ja, jag såg det faktiskt.
Ja, du visste inte om det, eller?
Jo, jag visste det lite innan, men jag visste inte vilket datum det var. Så det var... Ja, men det är klart att vi är bra kompisar och gå ut och käka med dem ibland på roadtrips, men samtidigt så när vi är med i Washington så gör vi våra egna saker. Jag och min familj hänger med han och sitt crew han hänger med.
Vad kallar han dig för? Säger han Niklas eller Bax eller vad säger han för något? Eller Swede eller vad säger han?
Backy tror jag.
Backy. Han har blivit så amerikaniserad alltså då.
Ja.
Och vad kallar du han för då?
Ja, Kalle. Ovi.
Ovi, du säger det alltså. För det är ju liksom ett så här tufft smeknamn. Man kanske säger det. Det är, i USA så gör man alltid liksom enkelt för sig. Det ska vara korta namn, eller hur?
Ja, precis. Det är inga långa namn där.
Nej, precis. Vi spelade ju in det här när Sverige haft sin första träning. Och jag såg ju det igen. Det har jag sett så många gånger med dig ute på isen där. Vilket härligt spelsinne du har på hockeyrinken. Hur har du fått det och har du alltid haft ett bra spelsinne?
Ja, det är en svår fråga faktiskt.
Men för mig är ju spelsinne att man ser planen och att när du får pucken så vet du vad du ska göra. Du har kontroll på händelsen. Det tycker jag är häftigt. Men då undrar jag, liksom, har du alltid sett omgivningen och medspelarna så bra? Liksom, eller har du kunnat träna upp det på något sätt?
Nej, men ska jag vara ärlig så tror jag att det är en gåva som jag har haft sedan jag var yngre.
Okej.
Okay. Samtidigt så under tiden man har utvecklats som spelare så kanske man så utvecklas man säkert i spelsinnet också. Men mestadels så tror jag att det är en gåva jag har haft sedan jag var yngre. Jag vet, ska jag vara ärlig så har jag inget bra svar på.
Nej, det har bara funnits där alltså.
Ja, hur man, jag vet inte.
Kommer det från morsans handboll tror du eller?
Hon var linjespelare i handboll så jag vet inte.
Nej,
det är väl kanske en kombination.
För pappa var väl, hade väl kanske lite elakt mot Anders, men det var väl inte den mest spelskickliga spelaren, va? Eller hur?
Nej, det var jag hört i alla fall.
Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Så jag vet inte, det måste vara en blandning.
Ja. Du får puls av ditt spelsinne. Och sen så vill jag hävda också att du har NHLs snabbaste hockeyhjärna. Och det kanske är korkad fråga att ställa nu hur man har fått en sån då. Men hur kan du känna ut på isen att du är så snabbtänkt?
Nej, men jag vet, jag kommer tillbaka till jag gillar att lära mig saker hela tiden.
Okej.
Okay. Och ofta så när jag väl är ute på isen så vill jag personligen veta vart alla är och
okay.
försöker liksom hålla koll på.
Hur lär man sig det och hur får man koll på alla på isen?
Ja, det är väl en gåva också tror jag, som jag haft sedan lite, men någonting man kan tänka på för yngre spelare, det är ju innan man får pucken att man kollar runt vart alla spelare är. För oftast då så har du bra koll på grejerna.
Så du menar, innan får du pucken, kollar runt och så vet du lite, då har du liksom radarn har skickat ut signaler, då vet du liksom lite var alla är någonstans då.
Ja, men sen bygger du mycket på spelsystem också, att man vet hur folk åker, man spelar tillsammans med vissa spelare längre tid, då vet man oftast vart de är. Det kan ju bara kolla på bröderna Sedin, de har ju spelat med varandra i, ja.
Det är som två delfiner ute.
Ja, de vet exakt vart de har varandra hela tiden och det är imponerande.
Har du och Värsken samma liksom delfinspråk med varandra, eller känner ni av varandra var ni är på isen också?
Ja, alltså jag skulle nog inte säga att vi har lika bra passningsspel som Sedinarna, men däremot så vet jag ju vart han vill stå och skjuta från. Så det är väl de positionerna jag försöker hitta till.
Och så lite flipppassningar upp där mot bortre hörnet i powerplay, och så skjuter han in den då.
Ja, det gillar jag. Flipmack gillar jag.
Du gjorde en grym volleypassning mot Pittsburgh i våras. Du hade ryggen mot Ovechkin och ändå hittade du honom med liksom en perfekt liten volley-touch. Vet du vilken passning jag menar då?
Ja, jag kommer ihåg. Och sen att han inte gjorde mål.
Precis, ja. Men hur var det tur? Eller alltså, var det exakt din mening att slå fram pucken till han på det där? Liksom, nu är det här en podd och det är svårt för er att kanske få förståelse. Men tänk att du på liksom lite tennis bara med ryggen mot mål flärpa till pucken och så landar den precis vid hans klubba.
Ja, det var ju mitt zon där, så pucken kom ut chippandes, tror jag. Jag såg att han stack upp mot mål och jag visste inte att han skulle komma precis där, men jag försökte slå han fram alltså till ett utrymme. Så det var ju blandning med och lite flyt också. Så.
Vad sa Ove efter att ha fått den här passningen då?
Jag sa till honom att du måste göra mål.
Du stämmer att du kan ryta till mot Ovechkin på isen, att du är en av de få som liksom har lite auktoritet, att du kan liksom ha lite kritik mot honom?
Nej, alltså det är väl klart att i alla lag så ställer man krav på varandra och det är inget konstigt, och jag vet inte, jag och han har väl, eller de som har varit där längst i Caps nu, så det blir lätt hänt att jag och han har diskussioner och sådär som i vilket annat lag som helst. Och jag vet inte riktigt vad det kommer ifrån, men vi har respekt för varandra. Vi kan...
Man måste ju ha högt i tak också, det är ju liksom ett måste för ett framgångsrikt lag.
Man måste kunna ta kritik och även få beröm, så det har vi lärt oss att kunna prata med varandra under spelets gång.
Är han bra på att ta kritik?
Ja, det är han. Han blir irriterad i alla fall, och jag blir irriterad också. Så vi är nog ganska lika där, så vi liksom vill ut i nästa byte och gör någonting bra.
Nu möter ju Tre Kronor i Ryssland i World Cup. Och vem tror du har fördel, du eller han, när ni spelar mot varandra? Vem liksom är bäst på att ta ut varandra?
Ja, svår fråga, men förhoppningsvis jag.
Hur ska man, är det att stoppa passningen in till honom, eller ska man liksom markera bort honom, eller hur gör man för att liksom se till att inte han gör mål mot Tre Kronor?
Ja, du måste ligga ganska nära han, tror jag. Ha en bra klubb och försöka ligga nära, försöka störa han hela tiden. Han gillar att komma upp med puck från blå linjen in mot mål, så det gäller liksom att ha en bra klubba så att du kan få nästan pokechecka han lite. Och sen framförallt så har jag ett bra skott i powerplay, men de stoppar lunkan.
Vi får hoppas på det i alla fall. Det är nu dags för World Cup. Turneringen startar om några dagar, och det är ju första gången som du drar på i landslagströjan på riktigt sedan Sochi. Hur minns du den OS-turneringen?
Otroligt rolig turnering. Det var grymt kul. Det var ett dåligt slut på. Annars så var det, allting var kanon. Det är så sjukt kul att spela för ett svenskt landslag, och det är en annan kultur i ett svenskt lag än som säger, som där borta i NHL. alla grabbar så tror det tajt med varann och det är hemskt kul att spela i ett svenskt lag, för alla tänker på laget för sig själv och alla tar sina roller, och det är därför jag tycker att det är så kul att spela. Men och då är Sochi var ju.
Men så säger många att svenska landslag, det är verkligen liksom alla vill vinna för gruppen då. Hur menar man då? Måste man inte vara lite egoistiska också liksom, armbågar fram och liksom vilja avgöra och sådär? Ingår inte det liksom i kittet att vara elitspelare liksom då?
Jo, men samtidigt så det jag menar kanske är mer att man styr inte spelsystem eller man håller inte på att krångla till sig för att ska passa en eller två. Det är liksom, här spelar vi tillsammans och alla är lika viktiga, och samtidigt så är ju alla olika i sin spelstil, och det är många som kan avgöra i vårat lag.
Så ni hade, det fanns det här berömda stämmet hela OS alltså då?
Ja, men det kändes bra, och jag tycker vi hade bra grupp, bra lagsammanhållning, och det är nästan det som är viktigast när man kommer i såna här turneringar. Det gäller ju, det lag som får upp det bäst, det är de som vinner.
Och sedan kommer vi till det här berömda finaldygnet då. Det är bland de mest bizarra sportupplevelser som jag någonsin varit med om, när man kommer in i den här fantastiska Sochi-arenan och det kommer en laguppställning och så är inte Niklas Bäckström med på den lagbeställningen. Ta mig igenom finaldygnet.
Ja, det var ju ganska konstigt. Eller allting var ju normalt ändå 2 timmar före match. Och det var ju, jag satt och tittade på klubban och väl då jag fick en kallelse till IOK. Eller vad det var. Och ja, det var ju ett förhör. Och ja, vad sa de? De frågade om jag tagit Sudafed. Och då sa jag, ja, jag tar för min allergi. Sen skulle de ha möte och sen bestämde de sig för att jag inte fick spela. Att jag var avstängd av matchen. Så det var ju bara, jag åkte hem på hotellet. Man var ganska tom som människan. Det var, jag ska väl så tänkte ingenting, alltså jag bara satt och kollade i ett rum tror jag. Men det var, ja, kunde inte göra någonting åt det då.
Nej, och då fick du alltså inte spela finalen för att den Sudafed då fanns med på en lista över dopningsklassade.
Nej, det stämmer inte.
Nej, ta mig igenom. Vad nu har du chans att berätta. Hur var det?
Sudafed är tillåtet i OS också, men det var till en viss gräns och jag översteg den gränsen. Det var så det var. Så det är inte, det var inte med som dopingklass.
Nej, du var över den här gränsen i alla fall. Och du fick inte spela finalen. Vad gjorde du när de spelade finalen? Kunde du se matchen eller hur liksom, vad gjorde de där timmarna?
Jag satt på anläggningen och kollade på matchen. Och det var många som frågade varför jag inte spelade och sådär.
Har många andra idrottare alltså då liksom? Du satt i Sveriges OS-by där alltså liksom, och då frågade de, alltså var det andra idrottare som frågade varför du inte var på matchen? Alltså?
Nej, jag satt liksom i hockeyns rum då. Vi hade ett eget rum på en egen våning, så jag satt och kollade på matchen där. Och förklara väl för familj och vänner vad som hade hänt. Och så var det. Sen var det ner på presskonferens.
Det måste varit hemskt att vara med på den här presskonferensen. Jag var ju där och jag kommer ihåg att Mike Babcock satt där. Och han, vi har vunnit OS-guld, men det är väl ingen som är intresserad av det. Nej. Och så flyttades fokus till dig. Och sen då läkarna Björn Valdräck. Det måste ju varit, hur hemskt var det att sitta på det här podiet?
Ja, det var otroligt tråkigt, läser jag. Och jag önskar att ingen behöver gå igenom det. Men samtidigt så hade jag absolut ingenting att dölja.
Kunde du gjort någonting annorlunda?
Vad säger du?
Kunde du gjort någonting annorlunda?
Annorlunda?
Ja.
Ja, skit jag tagit min medicin.
Ja. Men du frågade ju en läkare, och eller hur, så att säga, liksom.
Ja, precis.
Ja. Men så fick du det, du fick OS-silver till slut i alla fall, så att din bestraffning, och det kan jag tycka en konstig bestraffning, det var att du fick inte spela matchen, men du fick OS-silvret och du var liksom aldrig riktigt dömd, eller hur?
Nej.
Jag får nästan så här lite känslor att, vänta nu, varför kommer det här 2 timmar innan OS-finalen?
Ja, egentligen man kan ju tycka så, men för de gjorde ju ändå testerna på onsdagen och vi spelade final på söndagen, så.
Mm.
Men det...
Gjort det, gjort.
Ja, gjort det. Det, alltså, det är inget mer att säga.
Tar du, alltså, det är för att du har... Är du pollenallergiker eller vad har du? Du har typ av astma, eller?
Nej, jag har gräsallergiker, pollenallergiker, dammallergiker.
Okej.
Okay. Så det är hela svängen.
Ja, just det. Ja, tråkigt minne i alla fall. Och hoppas att, man går väl stärkt ur alla liksom, motgångar i livet. Är det inte så också? Det?
Jo, men samtidigt så är det så. Alltså, man lär sig någonting av allting. Och... I det här läget så lär man sig att man verkligen lär vara uppmärksam och ta vara på sig själv. Det är en själv som har ansvaret och man måste vara påläst.
Mm. Är du mer noggrann idag? Alltså? Har du blivit det alltså? Eller?
Ja, det kan man ju säga. Jag har ju lärt mig att jag måste lyssna på mig själv.
Mm. Det är alltid ett bra tips. Lyssna på sig själv. Du, nu World Cup. Tre Kronor, Finland, Ryssland och U23-landslaget. Alltså Nordamerikas U23-landslag är i samma grupp. Vad tror du avgör i World Cup? Vilka 2 lag som går vidare till semifinal?
Det gör Sverige och... U23.
Jaha, det var en skräll alltså. Varför? Jag tror ju på det här U23-landslaget också. De har en grym speed som många lag kan få svårt att klara av. Men varför tror du att U23-landslaget går vidare?
Nej, men de har ju bra lag. Alla är unga. Och som du säger, de har bra fart i grejerna. Och sen så... vore ganska skönt om inte Ryssland och Finland gick vidare.
Ja, varför då? Vad ska Ovechkin säga nu då?
Ja, han får säga vad han vill.
Men du, vad tror du avgör då? Det är en kort turnering. Mm. Det är liksom, Sverige spelar 3 matcher på 4 dagar. Vad blir liksom det viktiga i matcherna och gruppspelet för vad som avgör?
Jag tror faktiskt att, som jag sa tidigare, att hur man får ihop det och spela som lag i spelsystem och samtidigt tror jag powerplay och boxplay kommer bli otroligt viktigt. Det brukar alltid vara på liten rinka. När man får chansen så måste man sätta dit dem i powerplay. Och jag tror faktiskt att det kommer vara avgörande.
Ja. Du, vi har sett en träning nu i Göteborg. Ni körde 10 minuter, 15 minuter powerplay.
Mm.
Det är du och Hörnqvist, Patrik Hörnqvist och Filip Forsberg, 2 rightare som är bredvid dig. Och så ibland så kör ni med Erik Karlsson på blå och ibland så går Landeskog in och så vidare. Hur funkar det på första träningen, tyckte du, powerplay, om det nu är så viktigt som du säger?
Ja, vi har inte spelat mot någon motståndare än, men vi har rört på oss lite, rört pucken och fått känna lite på positionerna. Så det känns som att pucken går i alla fall, men samtidigt så är det annorlunda med motståndare. Så vi får se hur det går i de närmaste dagarna när vi får spela mot lite motstånd.
Mm.
Det blir, som jag sa, det kommer bli otroligt viktigt, så det gäller att vi tränar på det.
Mm. Du leder ju en PP-formation som det ser ut just nu, och så är det Sedina den andra powerplay-formationen. Hur vill du att powerplayet ska funka för att du ska kunna skicka en dödlig passning?
Jag gillar när det, som jag på högersidan, jag gillar när det är direkt skott hela tiden. Så
du vill åka alltså lite vid tekningscirkeln och leta, är det så eller?
Ja, men samtidigt, jag och Landeskog spelar ihop den nu, så då rör vi på oss och sen har vi en rightare i mitten och en rightare på bort teckningscirkeln och backen, alla tre rightare. Så det, jag personligen gillar att det kommer direkt skott hela tiden, för det är så otroligt svårt för målvakten. Och sen att man har lite olika varianter och verkligen träna på det så att jag sitter. Och för det, när du väl får chansen, då måste du skapa målchanser.
Men det låter som ganska tacksamt för dig att leta efter Erik Karlsson eller Filip Forsberg, som också ett väldigt bra skott, eller Patrik Hundqvist.
Ja, det är kanon. Ja. Det är drömmen.
Ja, just det.
Det är det.
Ja, det blir kul att se. Jag hoppas att det går bra för dig i alla fall. Då. Du, det är många i laget. Nu följer ju tyvärr Zetterberg bort. Men för många andra i laget, bland annat Sedina och Henrik Lundqvist, så kan man ju se att det kanske är sista chansen i Tre Kronor. Vad ger det för effekt på det här laget? Att, vill man vinna lite extra för deras skull? Är det så?
För det första så är det ingenting vi tänker på sådär, då, tror jag. Men samtidigt så kanske de känner så. Jag vet faktiskt inte. Men jag tror faktiskt att svenskar generellt sett har bra vilja ändå. Alltså även fast inte... Alltså, även fast ni ser det som att det är sista chansen, så ja, vill vi alltid vinna. Det spelar ingen roll om det är sista chansen eller inte. Det, man går in i turnering, då vill man vinna. Och om det skulle vara sista chansen, så ja, då är det så.
Mm. Ja, vi får se. Det är ju många som spelar hockey tills de är 40 år. Så att de får ju sedinerna chanser, kanske OS i Korea eller om det blir World Cup om 4 år. Vad är störst för dig, World Cup eller OS?
Jag skulle säga att det är så olika turneringar, ska jag säga.
Hur menar du då?
Nej, men jag menar, OS är ju speciellt i sitt sätt. Att alla liksom, det är många andra grenar och man bor tillsammans och man äter tillsammans med andra atleter. Och det jag tycker är så himla häftigt med OS liksom, det är liksom en wow-känsla när man åker på OS.
Mm.
Och det här är ju mer liksom en NHL-turnering, kan man väl säga. Det är de som styr det här och det är mer liksom som, ja, vad ska man säga?
Det är mer över NHL över,
ja,
eller?
Precis. Och men jag skulle säga, vinner man en sån här turnering så är det nog lika stort som OS, eftersom att det är lika bra spelare, lika mycket bra spelare med.
Mm. Så är det ju faktiskt. Och Sverige har ju vunnit OS en gång när alla de bästa var med, det var 2006, men vi har aldrig lyckats i det som kallas för Canada Cup eller World Cup, som det heter numera. Så att det blir en utmaning. Jag är lite fascinerad av 3 matcher på 4 dagar. Det går undan. Och hur orkar man som hockeyspelare spela 3 matcher på 4 dagar? Fotbollsspelare måste ju vila en vecka efter varje match.
Ja, men det är lite annan mentalitet. Vi har ju mycket mer matcher än dem också, så... Men det är någonting vi är van med där borta, att vi ofta spelar back-to-back. Och, så det är inget nytt.
Nej.
Så det är bara...
Det är bara att köra på.
Det är bara att köra på.
Ja, och som sagt, vi gillar det, vi som bevakare. För det är liksom inte massa mellandagar, utan det är 3 matcher, 4 dagar. Det är tempo och det händer direkt och det kommer bli action varje kväll där i Toronto. Så jag ser fram emot turneringen enormt i alla fall. Du, lite snabba frågor.
Mm.
Kommer du spela för Brynäs igen?
Vet inte, men hoppas.
Okej, okay. Du vill avsluta karriären i SHL. För det, annars har man ju känt att det finns en trend nu. Att många kör NHL och sen så lägger man av nästan.
Ja, alltså, man kan inte svara på det nu. Men jag känner just nu att det skulle vara kul att spela Brynäs igen. För att det är en anrik klubb och det ligger mig varmt om hjärta.
Vilken målvakt i NHL har du svårast att överlista?
Ja, det blir väl Lundqvist då.
Är det så? Är det så? Eller säger du så för att han är målvakt till Kronor?
Nej,
eller?
Han är, jag har sagt det några år nu att han, jag tycker innan Holtby nu fick pris i år, har sagt att han i mina ögon så är han den bästa målvakten i ligan.
Vad är det som gör honom så svår att göra mål på?
Han är otroligt reaktionssnabb och så är han stor i mål och det är inte mycket nät på han. Så det, han är svår att överlista. Han är imponerande.
Vad vinner du helst, World Cup eller Stanley Cup?
Båda två.
Båda två. Mm. Om du måste välja någon då?
World Cup just nu.
Just det, bra svar där. Sen har vi en fråga från min kollega på redaktionen, stor brynäsare, han heter P.O. Larsson där. Och han undrar, varför har du nummer 19?
Då var det så här att när jag kom upp i Brynäs när jag var 16 fick jag det numret.
Okej, okay. du har aldrig valt det liksom, utan det vart bara ditt nummer?
Ja, det vart mitt nummer och sen efter det så har det suttit i bara.
Ja.
Men när jag var yngre så i Varbo så hade jag nummer 12.
Dackell hade väl 12 eller så det var svårt att få det i Brynäs kanske?
Ja, men jag fick aldrig välja heller.
Okej.
Okay. Men jag fick 19 tänkte jag. Ja, det blir bra.
Ja, just det. Och 19 har blivit lite ditt varumärke nu. Nu är det många duktiga hockeyspelare som haft 19 tidigare i NHL. Men man förknippar det starkt med 19. Det är ett ganska coolt nummer, var det inte det? Eller?
Ja, men det ser bra ut. Jag tror Marcus Näslund gillar det också.
Mm, det gör han säkert i alla fall.
Och Steve Eisenman.
Det gör han. Har vi något mer med 19 eller?
Taves.
Taves, ja precis. Ja, du får nog kämpa dig lite och äga det varumärket, ja. Kan man säga. Då.
Ja, jag tror det. Det var därför jag reagerade när du sa det.
Du, bra jobbat. Vi har ju kört på här i nästan en hel timme i alla fall och jag brukar ju avsluta mina poddar. Det här är ju en tionde podden då som jag gör. Det har varit en otroligt kul resa här med att ge dig förmånen eller tillfället att ställa en fråga till mig. Jag har ju ställt, jag vet inte, jag måste ställt 100 frågor till dig genom åren i alla fall då. Men nu får du fråga någonting till mig. Vad skulle du vilja veta?
Hur kan du hålla på läxan?
Oj då, hur håller man på läxan? Ja, jag är uppvuxen i läxan. Så att, och på den tiden, jag är född 71, när man valde lag när man var 7-8 år kanske, då fanns det ju två lag. Då var det Leksand och det var Brynäs. Det var lite så som Hockey Sverige var uppdelat då, och då valde jag väl det blåvita laget. Är Leksand ditt värsta fiendelag? Är det liksom det lag som du aldrig skulle kunna tänka dig att spela för?
Nej, jag ställer mest den frågan bara för att jag vet att det är bra rivalitet mellan Brynäs och Leksand.
Ja, det är bra i alla fall. Du, tack för att jag fick träffa dig och det var en trevlig och mysig pratstund.
Tack själv, jättekul att vara med.